Det här är avsnitt ett i vår poddserie om reklam och varumärken och medielandskapets digitalisering.
Precis, och det här första avsnittet är ett historiskt perspektiv på reklam kan man säga. Alltså hur började det, hur gick det till när vi gick från så ren produktreklam till varumärkesreklam med fokus på saker som identitet och den typen av grejer.
Precis, och det här avsnittet slutar någon gång på 1990-talet när hela marknaden ska komma och vändas upp och ner igen.
Men vi är ganska långt därifrån nu.
När man pratar om reklamhistoria så brukar man säga att reklam har funnits ungefär lika länge som konceptet sälja saker har funnits.
Vilka är man?
Ja, vi. Reklamforskarna, historikerna, folk som skriver om reklam på internet.
Okej, okay. Förlåt.
När man pratar om reklamhistoria, för det kanske man gör,
yeah.
Så brukar man säga att reklam har funnits lika länge som konceptet sälja saker har funnits.
Vilket jag gissar är tusentals år.
Mm, exakt. Vi behöver kanske inte gå riktigt så långt tillbaka i det här avsnittet.
Alltså man brukar ju ofta beskriva den moderna reklamens framväxt som en del av när hela samhället moderniseras i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Fler flyttar in till städerna, fler börjar prenumerera på dagstidningar. Och en viktig del av det då var ju att i tidningarna så fanns det annonser. Och då gjorde man, det var liksom oftast textreklam för allsköns grejer. Och tjänster också för den delen.
Det här är Oskar Broberg.
Jag är docent i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Och när Oskar Broberg berättar det här för mig så har han Markus Janeski bredvid sig.
Kommer från Högskolan i Borås, lektor i företagsekonomi, undervisar i marknadskommunikation och konsumentbeteende mest.
Ja, alltså vi har en ganska lång historia egentligen. Vi gick på högstadiet ihop. Men framförallt så sprang vi sen på varandra på universitetet. Och eftersom vi båda gillade ekonomi så fortsatte vi att diskutera det. Och sen så har vi haft några olika forskning- och skrivprojekt ihop. Jag har skrivit en bok som heter Svensk reklam. Som tittar på hur svensk reklammarknad har förändrats de sista årtiondena.
Mm. Vill du lägga till någonting om er relation?
Ja, vi gillar fotboll också. Ja, och andra saker. Åka skidor och ja, vad gillar vi mer? Ja.
Oskar och Markus gillar fotboll, de gillar ekonomi,
ja.
Och så gillar de reklam. Och modern reklam brukar alltså dateras då till typ sent 1800-tal. Folk flyttar till städerna och så vidare.
Till det kan man lägga att alltså moderniseringen men också industrialiseringen. För att det här är ju en tid när allt fler varor så att säga handlas som där det inte finns en direkt relation mellan den som köper varan och den som har producerat varan. Så det är också ett skifte i den tiden. Så att nu behövdes det förpackningar och det behövdes annonser för att tala om vad varorna fanns så att säga.
Just det, man sålde ju faktiskt grejer på lösvikt. Alltså alla saker typ på lösvikt förut.
Mjölk! 3 kilo mjölk!
3 kilo mjölk!
Ja. Ja, det är lätt att glömma. Över disk.
Men för att göra brödhandlar, vad behöver man då? Mjöl!
Men det la man av med och så började man massproducera och då behövdes det ju förpackningar och annonser, alltså reklam.
Det här är ju då Barnängen. Det är ju stora annonser från dem. Och det här lär ju vara 30-tal. Här har vi då Vita Björn, tvättmedlet.
Det här är Jenny Stendahl. Hon jobbar på Centrum för näringslivshistoria. En underbar plats.
Mm.
Man kan säga att det liksom är arkiv för företag. Det hon bläddrar i är arkiverade annonser från 1930-talet som man då liksom har klippt ur dagstidningar och veckotidningar och så har man klistrat in annonserna i så jättestora pärmar på fint, tjockt, nu då lite gulnat papper.
Var det drömmen för dig att få liksom leka arkivarie och att det är enorma pärmar?
Ja, det var faktiskt helt underbart. Det är kanske lite oklart så hur genomsnittligt och representativt just det här urvalet av annonser var. Men det var väldigt mycket tvättmedelsreklam kan jag meddela.
Silkestvätten måste behandlas med ett milt tvättmedel som dessutom har stor renande kraft. Ett sånt tvättmedel är Vita Tvättbjörn och så vidare och så vidare. olintvättpulver lovordas av vetenskapen. Det ska vara ordning i allt, men allra mest i linneskåpet ser du lilla Kerstin. Säger man i annonsen på Solidar tvättextrakt.
Fattar, här skulle det krängas tvättmedel.
Ja, det var också väldigt mycket tvål. Det är ju fokus på rengöring här på något sätt.
Alltså, det var väl bara så, tänker jag. Alltså, i USA, där man hade tv-reklam mycket tidigare än man hade i Sverige, så kallades väl alltså, såporna, de gamla, alltså, typ Days of Our Lives och de här, för såpa, just för att det var så otroligt mycket såpreklam, för att det var så riktat mot hemmafruarna.
Ja, det visste inte jag. Men det är en sak som de här annonserna har gemensamt, alltså hemmafruar. Liksom alla de här annonserna redan på 30-talet, de vänder sig till kvinnor. Antingen då husmödrar eller så här, hushållerskor. Men sen har de en annan grej gemensamt, och det är att de handlar ju om...
Inte visste jag, T-sprit var bra till så mycket.
Fysiska saker, och liksom fokus är på prylen och varför den här prylen är så himla bra.
Det är ingen istvälsprit, det är korv.
Vad tror du det?
Det är skinn på den.
Ja, men det är bara för att bevara smaken.
Och det var samma sak när man började göra reklam på TV några decennier senare.
Nu ska vi prata kyckling.
Och så här har reklamen liksom sett ut rätt länge. Det är grejen som man säljer som är i fokus.
Den är snabb, den har inget inkrom. Den behöver inte tinas innan, utan kan stoppas in i ugnen direkt från frysen.
Men på 60-talet så är ju världen en annan. Kriget är slut, konsumtionen flödar, och de som går i täten för utvecklingen är ju såklart USA.
Så det är då som man brukar prata om den så kallade kreativa revolutionen. Mycket associeras med New York som vi ser, och Madison Avenue som vi ser i Mad Men då, att säga.
Advertising is based on one thing. Happiness.
En underbar tid eventuellt, en underbar tv-serie definitivt.
Varför det är reklamhistoriskt och marknadsföringshistoriskt är intressant som tid är ju för att då förändras också väldigt mycket i hur man gör reklam. Så från det här textbaserade, informationsliknande, mycket produktkvaliteter, så börjar man bygga upp andra värden runt varorna som är mer symboliska eller kopplat till samhälleliga strukturer. Man trycker på status, image, andra saker och så vidare. Och reklamen blir lite mer bildbaserad, mer kryptiska, tolkningsbara budskap och så vidare. Och det är det vi brukar förknippa med den kreativa revolutionen, så att säga, reklamen.
Det här med att det går från det textbaserade till lite mer så kryptiska och lifestyle grejerna, det är ju, det syns ju så mycket i Mad Men också, om man kollar hela den serien. Att det är så här, i början så är det typ, ja, men det är bokstavligen såpa, och så är det typ så här en lång, lång text kring hur bra någonting rengör. Och liksom i slutet av serien så är det bara typ så här...
En känsla.
Ja, men känslan av Coca-Cola man säljer. Ja. Att det bara är så här, man har det härligt tillsammans typ. Men jag tänker så här, det här kommer liksom inte från ingenstans, tänker jag. Varför blev det så?
Om man tänker sig det som nog påverkade mest att reklamen förändrades, det var att den vetenskapliggjordes på lite olika sätt. Så, stora företag i USA hade börjat anlita antropologer och sociologer att göra olika undersökningar för att förstå varför konsumenterna ville ha deras varor och vad de gjorde i deras liv.
Och de här antropologerna och sociologerna, de har kopplingar till en annan stad än New York. The Windy City.
Chicago.
Chicago.
Vad händer i Chicago?
Jo, men det finns ju något som heter Chicago-skolan.
Jag känner bara till, som ekonomijournalisten, ekonomiska Chicago-skolan, som är Milton Friedman och det gänget. Är det de vi pratar om?
Nej.
Det är en helt annan idé av människan som de representerar. De representerar en mycket mer rationell homo economicus, en syn på liksom den rationellt beslutsfattande, välfungerande, individualistisk varelse som nyttomaximerar och så vidare. Så.
Den Chicago-skolan vi pratar om här, det är den sociologiska Chicago-skolan.
Kan de inte bara fått något annat? Jag vet inte. De åttas grupp eller något. Jag vet inte vad det var, men nu vet jag fatta vad jag menar.
Man får sätta in en parentes på att skriva sociologi eller ekonomi när man pratar om det.
Men okej, den sociologiska Chicago-skolan, vad är deras grej?
Antropologer på 30-40-talet hade börjat intressera sig för urbana kulturer. De hade börjat lämna de här främmande kulturerna och åka till andra sidan världen och titta på kulturer som var främmande, och så började man intressera sig för det som var nära.
Varför då?
Ja, det var bland annat för att man hade stora problem med kriminalitet och utanförskap och utslagning i samhället och så vidare. Så man intresserade sig för frågor som varför människor blev kriminella, klassfrågor, rasfrågor och sådana saker.
Och vad är det man kommer fram till?
Ja, men massa saker får man väl anta.
Vi antar det. Ja, de är det någonting du faktiskt också tagit reda på att de har...
De har inte riktigt knäckt den här nöten med kriminaliteten, kan vi konstatera, för det går inte toppen för Chicago.
Nej.
Men på ett lite så mer akademiskt plan så växer det fram ett gäng sociologiska idéer, och bland annat så pratar man då om det som sen ska komma att kallas för symbolisk interaktionism.
Förlåt för det. Vad är det?
Ja, det är liksom ett fint sätt att säga att vi människor, vi bryr oss om vad saker betyder för oss, och det påverkar hur vi agerar. Och det här är en sån grej som man sen plockar upp i reklamkretsar.
Alltså att saker kan ha en symbolisk betydelse och att vi människor bryr oss om symboliska betydelser.
Ja, typ.
Hur plockar man upp det då i liksom reklamsvängen?
Då började man skriva saker i marknadsföringslitteraturen. Det publicerades artiklar.
Till exempel så börjar man skriva i den creddiga tidningen Harvard Business Review. Och det finns en text som blir lite extra viktig här. Den skrivs av en kille som heter Sidney Levy. Den publiceras 1959. Rubriken är Symbols for Sale. Och det han säger i den texten är att förut så kanske vi trodde att vi bara behövde berätta för konsumenten om produktens egenskaper. Alltså allt det här som vi varit inne på med tvättmedlen och tvålarna och korven och tespruten.
Ja.
Den typen av reklam handlar ju framförallt om information om själva produkten. Nu när vi har fattat att människan inte är så där rationell och logisk som vi trodde inom citationstecken. Ja.
Men man måste tro det på riktigt, för att det här är ju jämnt så. Att det alltid är så... Vi satte upp det här systemet. Det visade sig, surprise, surprise.
Ja, ja.
Människan är inte så rationell som man trodde. Skitsamma. Bra jobbat alla, ja. Inklusive Sydney.
Ja, verkligen. Så att han säger alltså att nu när vi vet det så måste vi också tänka på vad grejerna vi försöker sälja betyder. Alltså vad de symboliserar. Om de så lirar med bilden som folk har av sig själva, vem de vill vara och så vidare.
Så liksom istället för att man ska sälja en produkt som någon behöver, så säljer man någonting som någon vill behöva.
Exakt.
Så den här idén hade börjat etablera sig, att människor var kulturella varelser och att konsumtionen spelade viktig roll i att göra livet meningsfullt på olika sätt.
Bättre sent än aldrig, det här med att vi är kulturella varelser. Men då... Jag tänker ändå så, det här är ändå lite så akademiskt, det är lite så, vad ska man säga, men liksom lite så här det intellektuella 60-70-talet. Alltså jag tänker att idag kanske det inte är liksom folk åker skytteltrafik mellan typ akademin och de creddiga reklambyråerna, men alltså hur tar sig de här idéerna från en så creddig akademisk tidning till, jag menar, drinkvagnarna på Madison Avenue?
Företagen, de stora amerikanska företagen, General Electric, Ford och så vidare, så de anställde antropologer som i stor utsträckning var utbildade i Chicago för att göra undersökningar av olika slag ute i de här ute i företagen och med konsumenter och så vidare. Och sen så läste de nog Harvard Business Review också, så att säga. Så att när Sidney Levy 1959 publicerar Symbols for Sale, så läste nog Don Draper den, så att säga. Om nu Don Draper hade funnits i verkligheten.
And Teddy told me the most important idea in advertising is new.
Och jag tänker att det visar på något annat viktigt här också, att när vi berättar berättelserna om vår historia så blir det ju lätt att man landar i entreprenörerna eller den där kreativa geniet eller något sånt där. Men att åtminstone om man är liksom, sitter på akademin och funderar kring de här sakerna, så är det ju ofta som man kanske försöker ta sig ifrån bara de enskilda genierna och se vad är det för strukturer som det här är en del av. Och då kan det ju vara så att antingen den tänkte Don Draper faktiskt läste eller utbildade sig där. Eller jag vet ju i många andra sammanhang att det liksom det uppstår. Men det uppstår ju i en slags mylla av något. Det är saker som rör sig i samtiden. Och då blir det ju en närmast filosofisk fråga när det är någon som är först med det. Var det så att den här personen kom på det? Eller är det mer ett uttryck för att okej, men vilka var de här strukturella villkoren som gjorde att det här kom fram vid just den här tidpunkten?
Okej, så allt det här då, det gör att reklamen slutar handla om produkten, börjar handla om vad produkten så symboliserar för idéer om vem man vill vara eller vem man skulle vilja bli eller ja, sådär.
Exakt. Och ett bra exempel på en sån kampanj som lanseras i mitten på 1950-talet redan, det är The Marlboro Man.
This is a man who smokes Marlboro cigarettes. What kind of a man is he?
Det man skulle sälja var cigaretter med filter, som ju var en ny grej. Och från början så hade man tänkt att man bara skulle vända sig till kvinnor. Man hade tagit fram en slogan som var mild as May. Men det flög inte, så då bytte man helt strategi och satsade istället på den raka motsatsen, alltså den ultimata manligheten. Mm. Och vad är det? Jo, det är bilar och det är cowboys.
I'm a guy who likes to work on my car. I like to take it apart and put it back together.
Det här har ibland kallats för världens längsta reklamkampanj. Inte för att det var liksom samma reklamfilm som rullade, utan för att man så här höll i det här konceptet med The Marlboro Man från då mitten på 50-talet ända fram till 99.
Snart kommer ICA-reklamerna ha gått om, känns det som.
Typ.
Men det här är då det som är liksom den stora starten på vi säljer en känsla, inte en produkt.
Ja, det är liksom så. Lifestyle branding.
Mm. Men om man ska sammanfatta lite då så här långt. Reklam har alltid funnits, men det som kallas för modern reklam, det kommer typ i slutet av 1800-talet. Det hänger ihop med industrialiseringen, folk flyttar i städer, vi börjar med massproduktion, vi har plötsligt förpackningar och därför måste vi ha annonser. Och rätt länge då så är det mest tidningsannonser och då så fokar man mest på att bara prata om hur bra produkten är, vilka egenskaper den har. Men sen då så kommer ett gäng Chicago-sociologer som inser att folk är inte så rationella som vi trott, utan man köper saker av lite mer så emotionella anledningar eller bara andra anledningar än att det är bra eller praktiskt. Så på 60- och 70-talet så börjar man göra lite mer livsstilsreklam. Det handlar om idéer, det handlar om identitet, det handlar om att folk som röker Marlboro är lika coola som den här cowboyen.
Exakt, mycket bra sammanfattat. Och vad händer sen? Jo, sen kommer 80-talet.
Så i det svenska fallet så är det ju tydligt så att fram till 80-talets början så är liksom den kanske lite mer grå folkhemsberättelsen den starkaste. Även om det då redan innan 1980 börjar hända egentligen saker även på den svenska reklammarknaden. Men vad vi ser sen på 80-talet är ju att det sker en rad förändringar som liksom ändrar systemvillkoren. Och ett av de kanske tydligaste kring det kan man ju prata om som en slags marknadisering eller att ja, statens roll i samhället förändras, den ifrågasätts allt mer. Det finns många som tycker att ja, men det reglerade jordbruket är ineffektivt och den reglerade finansmarknaden är ineffektiv och så vidare. Och så vidare. Och istället då så börjar man ta till sig av internationella idéer om avreglering och framförallt kanske då just konsumentens roll i att också vara med och skapa en effektiv marknadsekonomi. Och när det samhället börjar förskjutas åt det hållet så det är klart att då bereder man marken för en ny typ av reklammarknad som kan vara med och driva den här förändringen. Men det för att den ska kunna göra det så krävs det ju också att man kan göra reklam, till exempel. Det är ett väldigt enkelt villkor. Och i Sverige på 80-talet så var fortfarande det svenska medielandskapet det var väldigt reglerat. Vi hade två tv-kanaler, där fick man inte göra reklam. Det fanns bioreklam, men det var liksom några minuter innan filmen började. Och det var ju så exklusivt, så då sprang man dit för att kunna hinna se den. Och sen så började det komma lite satellit-tv. Möjligheter att ta in kommersiell tv utifrån. Men vad vi ser där på 80-talet det är ju att det börjar röra på sig och det kanske mest talande exemplet är Jan Stenbeck.
Dessutom så är TV3s image som en underhållningskanal som folk tycker om. Det är inte vad departementet söker.
Jan Stenbeck startar alltså TV3 1987. Och eftersom man inte får sända kommersiell tv i det svenska marknätet då, så hittar man ett sätt att komma runt det. Man sänder via satellit från London. De startar 87, men det stora genombrottet, det blir 89.
Det måste bli mål. Det blir det! Det blir det! Petra Nilsson ensam.
Då lyckades TV3 skaffa rättigheterna till VM i hockey, som var ett av de största sporttillställningarna, och där svenskar i gemen betraktade det som en mänsklig rättighet att få se, framförallt i sporter där Sverige var på väg att ta VM-guld. Och det blev ju en jättestor diskussion. Och det var inte en alldeles lätt balansgång för Stenbeck. För att å ena sidan, det är klart att de kunde få massa kritik för att de liksom undandrog svenskarna den här möjligheten, samtidigt som det då blev en fantastisk möjlighet att sälja in det här nya sättet.
Men det gick ju bra, som vi vet, med facit i hand för TV3, alltså, eftersom att de fortfarande finns.
Ja.
Ja. I USA så ser ju såklart marknaden helt annorlunda ut. Man har ju haft tv-reklam lika länge som man har haft tv, ungefär. Men det betyder inte att det inte rör på sig på 80-talet.
So in the 1970s and 1980s there were massive changes to the scale and scope of the corporate firm.
Det här är Melissa Aronczyk.
I'm an associate professor of journalism and media studies in the School of Communication and Information at Rutgers University, which is in New Jersey in the United States. Companies were globalizing, and as they globalized, they looked for new sources of economic value. And this was mainly based in intangible assets. Before this, the value of corporations was primarily in their tangible assets, so their land, their buildings, their manufacturing materials. But in the 1980s, there was a series of mergers and acquisitions in the corporate world, and it became apparent that the corporate buyer gained much more than the acquired company's land and buildings. It was also acquiring the company's reputation and brands.
Och det här blev extremt tydligt i samband med en specifik deal i slutet på 80-talet. För 1988 så köper nämligen företaget Philip Morris, som gör cigaretter då, men de gör också så kaffe och öl och massa andra grejer. Mm. De köper livsmedelsföretaget Kraft.
Alltså Kraft som i, vad fan gör de? Jag har inte, Philadelphia ost typ. Vad är det, ja, mer?
Så när du tänker typ på det, så kan du se den här röda lilla Kraft-loggan nere på Philadelphia-paketet.
Ja, mest Philadelphia tänker jag på.
Ja, ja. Ja. De gör massa andra saker också såklart. Philip Morris köper Kraft för 13,1 miljard dollar.
Helt omöjligt för mig att veta om det är mycket, eller det är klart det är mycket pengar, men är det varför är det här speciellt?
Jo, men grejen med den här dealen, förutom att det är liksom ett av de största uppköpen i amerikansk historia vid den här tidpunkten, det är att på pappret så är inte Kraft värt så där mycket. Man köper Kraft för ett aktiepris på 90 dollar trots att aktien bara står i 60 när man lägger erbjudandet. Så vad är det man betalar för?
Ja, man köper, alltid när man köper upp något så brukar det vara så här nätverkseffekter, att det är billigare att vara större och sånt där. Och sen så köper man väl, antar jag, Kraft. Alltså namnet Kraft.
Man köper namnet eller varumärket.
Companies have recognized that the value of the brand is greater than any single product or service that they can offer. If you develop a comprehensive brand identity, then everything you do becomes part of that comprehensive brand identity. So, you know, advertising campaigns and marketing, that used to be fairly separate in a company from, let's say, product development. Or even identity, corporate identity building. And what branding does is it kind of brings all of those functions together in one holistic vision, so that everything you do operates under the umbrella of the brand. And this is incredibly valuable for companies because it means even if, a single product fails, or even if they're not developing anything, they can still depend on the strength of the brand and its associations with consumers to carry them through, so they can maintain value on the balance sheet even if there are fluctuations in the tangible assets that they're creating.
Okej, så man lägger liksom allt krut på att bygga varumärke och allt man gör ska lira med det varumärket, för då kan man luta sig mot värdet i varumärket, även när det inte går så himla bra med liksom den faktiska affären, som kanske då är att sälja Philadelphiaost eller gympaskor eller någonting.
Mm, exakt. Man kallar det här för brand equity, alltså varumärkeskapital, och det får ett enormt genomslag. Och idén är ju också att om man har ett väldigt starkt varumärke som folk är lojala med, ja, men då kan man ju också ta mer betalt för produkterna.
Så är det väl fortfarande, tänker jag. Alltså om man tänker på typ Apple eller någonting. Alltså deras telefoner kanske kostar 5 gånger mer än motsvarande, men de är ju inte 5 gånger bättre. Nej. Utan det är ju, man betalar ju för att det är en Apple liksom.
Ja, men precis. Författaren Naomi Klein, som bland annat har skrivit en bok som heter No Logo, hon pratar om att det var brand equity mania på 80-talet. Man är liksom helt besatt av det här. Man ska bygga sitt varumärke, för det är där man kan liksom bygga sitt värde. Mm. Men den 2 april 1993 så händer det något som gör att det här kommer av sig.
Yeah, most marketers remember all too well the story of Marlboro Friday. So for corporate giants, Marlboro Friday was the day that the tobacco company Philip Morris slashed the price of their Marlboro cigarettes to shore up weak sales. What happened was it totally sank Philip Morris's share price, and it caused a massive crisis of brand value across the entire industry.
Man sänker alltså priset på Marlboro-cigaretterna för att man har fått så hård konkurrens från olika lågprisvarumärken som har poppat upp. Och det här beslutet, det får Philip Morris aktiekurs att dyka 26% på en enda dag.
Katastrof, låter det som.
Ja, absolut katastrof.
You know, the idea was if a brand like Marlboro that was built on America's defining myth of rugged individualism and down-home spirit couldn't convince consumers of its worth, then what other brand could?
Pines, a Marlboro legend grew. Till today it's the brand that won the West and the rest of the country too.
Så liksom, om The Marlboro Man inte klarar det här, vem ska klara det då?
Mm, exakt. Så att det här tvingar liksom hela marknadsföringsbranschen att helt tänka om.
Är det liksom så betydelsefullt, den här enskilda grejen?
Ja, men du vet hur det kan vara. Liksom, Philip Morris är ett jätteföretag som helt plötsligt kraschar på börsen. Det får ju, som alltid med såna här händelser, ringar på vattnet. Så då är det en massa andra företag som också börjar tappa, andra företag där man också har byggt upp sitt värde på att man har ett värdefullt varumärke. Och man börjar ifrågasätta den idén.
Would you recommend Marlboro to your friends?
Jaha, varumärket var inte så mycket värt. Så liksom kollapsar hela systemet.
Jag fattar. Okej, och vad händer då? Liksom, hur förändras marknadsföringsbranschen då?
Jo, men framförallt så blir det ju liksom mycket mer fokus på pris. Man börjar liksom berätta för folk vad grejer kostar och liksom gå ifrån den här idén om identitet och hit och dit lite grann. Men liksom för att förstå det här så ska man också säga att det här sammanfaller ju i början på 90-talet med en ekonomisk kris som gör att folk har mindre pengar att röra sig med. Och när man har mindre pengar att röra sig med så bryr man sig ju mer om vad grejer kostar.
In an economic downturn, people reconsider their loyalty to their favorite brands. They ask themselves if they really need, you know, I always use the example of Fusion Razor. I don't know if you have that in Sweden, but the Fusion Razor is this, you know, 5-blade razor, and it's this kind of luxurious razor that people use. It gives a great shave. But in a moment of financial crisis, you think, do I really need 5 blades? You know, could I make do with 4? Could I have fewer blades on my razor and it would do a good enough job for half the price?
Jag kan för övrigt berätta att man absolut inte behöver 5 blad på sin rakhyvel och inte heller ett 6:e blad på baksidan för precision trimming. Skitsamma. Det blir någon slags backlash. Vad händer sen?
Branding and the concept of advertising brands survived because we wanted them to. That's the simplest answer I can give. Brands are all about identity. And we live in a consumer culture in which we make meaning in our lives from the brands that we purchase or engage with. We create our identities through brands, we set ourselves apart from others through brands, and we use brands to tell stories about who we are and what we care about.
Is that why it works? Because that is important to us?
I think absolutely. I think it works because selling ideas instead of products is so much more powerful.
Och det finns ett företag som har tagit det här längre än kanske något annat. Ett företag vars vd-grundare sa i en intervju redan 1992 att nej, men det här är inte längre ett företag som säljer produkter. Vi är i första hand ett marknadsföringsföretag vars bästa marknadsföringsverktyg är våra produkter. Ringer några klockor? Vet du vilket företag jag pratar om?
Nej.
Okej, låt mig säga ett ord. Swoosh!
We're called Dramatic. If we want to play against men,
Nike alltså.
Ja, Nike. Och den som sa det här om att de är ett marknadsföringsföretag, en marketing company, det var ju Philip Knight som har grundat Nike. Mm. Det sa han i en artikel i Harvard Business Review.
Åh, så den är tillbaka.
Den är tillbaka, den har aldrig försvunnit.
Nej.
Nej. HBR som vi säger. Det finns en rätt otrolig historia som jag inte hade hört förut. Alla kanske kände till den här historien. Jag hade inte hört den förut. Det finns en otrolig historia om hur Nike liksom tar den här strategin att sälja en idé väldigt, väldigt långt. Den har beskrivits massor av gånger, bland annat då i Naomi Kleins bok No Logo. Enligt Naomi Klein så går det till så här. Nike använder sig nästan alltid av idrottare i sin reklam. Det har blivit lite deras grej, olika typer av idrottare. Men det finns en typ av idrottare som då enligt Nike liksom symboliserar hela idén med sport mer än någon annan. Och det är kenyanska långdistanslöpare. The spirit of sports.
Okay.
Det är liksom, du ser de här löparna som bara aldrig slutar springa.
Nej, nej.
I mitten av 90-talet så får marknadsavdelningen på Nike en idé. Vad skulle hända om man tog två kenyanska långdistanslöpare och tränade om dem till att bli längdskidåkare?
Du menar, vad skulle hända om man tar de här idrottarna och tvingar dem att bli helt andra idrottare och sen tvingar dem att tävla mot idrottare som övat på att vara snöidrottare sedan de var typ 4 år?
Ja, man får komma ihåg att cross-country skiing och
cross-country
running, det låter lika på engelska.
Men det har nästan ingenting med varandra att göra. Eller det är ju liksom uthållighetssporter. Men jag gissar att det också är tekniksporter.
Ja, men Nike menar då att om de lyckas med det här, då skulle det liksom vara den ultimata symbolen för sportslighet. Alltså den renaste formen av sportslighet. Alltså allt det som Nike vill stå för. Så man bestämmer sig för att göra det här.
Man bara gör det.
Man bara gör det. Man åker till Kenya, man rekryterar två löpare och så betalar man för att skicka dem på träningsläger i Finland, för där finns det ju snö.
Ja.
Ja. Den ena av dem lyckas faktiskt kvalificera sig till OS i Nagano 1998. Han heter Philip Boyt och innan Nike dök upp så hade han ju alltså aldrig sett snö förut, men nu ska han tävla i OS i 10 km klassiskt.
Det känns nästan inte som att jag behöver ställa den här frågan, men hur går det?
Det går jättedåligt. Yeah. Han kommer absolut sist. 20 minuter efter vinnaren, som såklart är norrmannen Björn Dalie.
Posttraumatisk stress av att höra det namnet.
Men när han kämpar sig mål och möts av Dalie som såklart står där och väntar. Det här blev en stor grej. Så väntar vinnaren på Philip Boyt?
The first question everybody was asking is, who was that guy?
De sköter också upp prisutdelningen.
Ja, Björn Dalie ber dem skjuta upp prisutdelningen för han vill vänta på Philip Boyt i målområdet.
Who was that guy he was waiting? And then I was saying that was the champion, he was the winner.
Så Björn Dalie står där, Philip Boyt kämpar sig in över mållinjen. Kameran zoomar in, Philip Boyt är jättetrött, han är jätteglad. Och vad ser man då?
Swoosh. Nike-märket.
Man ser Nike-märket, han har såklart Nike-kläder på sig. Mm. Vilket längdskidåkare normalt inte brukar ha.
Nej.
I alla fall inte brukade ha.
Inte då. Du heller tror jag.
Nej.
Nej, det känns inte så.
Nej. Nej. Marcus Janeski menar att det här väldigt satsiga PR-tricket, som det ju faktiskt är, förändrar någonting.
Poängen med detta är ju att Nike här, så att säga, iscensätter någonting, inte ser sig själv som en aktör som så att säga, ska sponsra det här eventet eller den här tävlingen eller en speciell skidåkare, utan vill vara med och berätta berättelsen. Man skapar innehållet, man skapar en dramaturgi och man därigenom så att säga, flyttar fram positionerna för vad vi tänker är reklam och hur reklam ska vara. Man blir en del av kontexten, innehållet. Iscensatt, det är liksom en PR-trick från början, det är en berättelse och då vill man ju då naturligtvis associera detta med så så här kärnvärdet, den amerikanska drömmen, just do it, den lilla människan med de små resurserna ska kunna övervinna vad som helst om man bara har the right spirit, så att säga, och det är det Nike spirit. Mm.
So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
Okej, så nu då så jobbar man inte bara med reklam där man pushar för en idé, utan nu liksom skapar man också själva innehållet istället för att bara liksom, här har vi ett innehåll och så tar vi en del av det och sen, jag menar, en del av pausen i innehållet eller någonting som tv-reklam är.
Ja, exakt. Och det är liksom varumärket och idén om varumärket som styr alltihop. Det är liksom inte skorna, det är inte tröjorna, det är inte löpartajtsen, det är liksom varumärket, the spirit of sports.
Ja, så även om Philip Boyd absolut inte vann, så vann Nike på något sätt, eller varumärket vann.
Ja, varumärket vann. Men reklamhistorien slutar såklart inte med OS i Nagano 1998, för att på 90-talet så händer det ju också en annan grej som är rätt omvälvande.
Det här kallas World Wide Web.
Internet är en lekstuga för tekniker.
Så här är det. Idag är det så att alla vet att de måste ha det. Men ingen vet varför.
Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara stora mängder information.
Och med internet så förändras ju reklambranschen såklart igen. Och den här gången så är det Sverige som är med och går i täten.
Så tittade vi oss omkring och så sa jag till dem så här: alla gör hemsidor, vi ska inte göra hemsidor, vi ska göra reklam.
Men det tar vi i nästa avsnitt. Du har hört det första avsnittet av 3 i den här poddserien om reklam. Den här serien är gjord av mig, Åsa Secker, och dig,
Gunnar Harjus.
Och vi jobbar på produktionsbolaget Monopol Media. Kristoffer Krok på Monopol Media är den som har slutmixat. Och tycker man att det här var kul, vilket vi hoppas att ni tyckte, så tror vi att ni också skulle gilla podden som vi jobbar med till vardags, som heter vadå?
Kapitalet, den finns där olika former finns. Kommer ut varje måndag, lyssna på den.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej då.